Då var det dags för avsnitt 92 av Interrasismen podcast. En podcast som granskar, analyserar och diskuterar Sverigedemokraternas politik, företrädare och ideologi samt närliggande rörelser. Kristoffer Gummesson här, eller där, i Umeå.
Här är jag, hej Magnus.
Magnus Hesse Bengtsson, här, allt väl?
Ja, det är bara bra. Lite mosig i skallen, så där som man är efter påsk. Men annars ju.
Mm. Vad då?
Ja, du vet. Du vet hur det är. För mycket snaps och högt tempo genom hela helgen.
Va?
Jag tänkte bara att alla utav våra stora högtider i Sverige är ju väldigt likartade i det här med att man... Det här är ju verkligen ingen ny spaning, men att man dricker samma saker, man äter samma saker och så vidare. Det brukar ju också vara något av en tradition att man får höra mycket gnäll från Sverigedemokrater om att våra traditioner håller på att urholkas, vilket ju har blivit en tradition i sig. Men jag har inte hört några sådana tongångar under påsken. Det är bara jag som har missat det.
Det är faktiskt sant. Det är faktiskt helt sant. Det är sällan man hör någonting alls om påsken.
Ja, men jag ska säga det. Det kanske beror på att påsken ändå är vår minst omhuldade högtid. Kan det vara så? Det har ju alltid känts som någon slags B-variant av julafton.
Ja, men ja, är det inte märkligt överlag att man fortfarande firar påsk i det här landet? Tänker jag.
Varför det, menar du?
Ja, men varför? Alltså, det är ju en ganska religiös högtid, tänker jag.
Ja, i samma mening som julen är religiös.
I jämförelse med den genomkommersialiserade julen.
Jo, men alltså påsken har ju också fått en ny prägel i det sekulära Sverige. Jag minns att jag vid någon av mina tonårs påskaftnar hade en diskussion med min farfar om hur förfärligt han tyckte att det var att man nu för tiden behandlar långfredagen som någon sån här dag då man ska ut på krogen. Det är typ hemvändardag liksom, då det händer mycket på krogen. Jaha. Det var ju absolut förbjudet under hans uppväxt att man skulle liksom roa sig och gud förbjudet dricka alkohol på långfredagen.
Det är väl liksom en återkommande grej kan jag tycka när man pratar med äldre människor just om långfredagen. Och hur fantastiskt det är idag, alltså motsatsen till det din farfar tyckte i och för sig, men hur tradigt det var för 30 år sedan med långfredagen.
Jag tänker också det, nu för tiden så är det bara en extra ledig dag. Och det är hur skönt som helst. Men farfar berättade stories om när de, alltså att de knappt fick le eller skratta under hela långfredagen. Låter fruktansvärt.
Förstår du hur sjukt det här är? Alltså när man reflekterar, jag är ju relativt ung på det sättet. Att det fortfarande, att förstå att vi levt i ett jävla land som har haft allting stängt på långfredagen. Samt söndagar.
Just det.
Det är helt sjukt ju.
Vi hade ju, vad hette den? Uppetidslagen eller något sånt där. Som ju var anpassad efter religiösa normer i Sverige förut.
Och den innebär?
Att man inte fick ha öppet vissa saker, butiker och så vidare på söndagar och som sagt inte på långfredagen. Det där upplevde jag när jag var på Irland faktiskt. Och det är fortfarande ett väldigt religiöst land. Där upplevde jag hur det där var igen. Du känner ju till den irländska liksom pubkulturen. Ja. Men jag var ju där på långfredag förra året. Och då var det absolut stängt. Och man kunde heller inte köpa någon som helst alkohol inne på butikerna. Där säljer man ju normalt sett alkohol på alltså vanliga liksom motsvarande ICA-butiker.
Ja, men vadå?
Lidl och så vidare. Men det fick man inte göra på långfredag.
Men vadå, man fick gå in i butiken men man fick inte köpa alkohol?
Ja, precis.
Oj.
Och på långfredagen var alla pubbar i hela Dublin stängda.
Fast är inte Irland kända för att vara ganska konservativa, religiösa?
Jo, det är det de är. Framförallt så är de väldigt religiösa. Det var det som var intressant med den upplevelsen, att då fick jag uppleva en långfredag som den är tänkt att tillbringas i sin ursprungsform, alltså... Det är tråkigt.
Men jag vill ändå minna mig om att även när jag var liten att affärer och så här hade stängt på söndagar.
Jag vet inte om det är någon slags konstruktion i ditt minne eller om det faktiskt var så. Du är äldre än vad jag är dessutom, så du kan ju ha andra upplevelser än mig.
Bara 3 år.
Ja, hinner hända mycket på 3 år, vet du.
Jo, att jag precis missade rökförbudet på krogen. Jag fyllde år samma år som rökförbudet infördes, så jag tror att jag var bland de första. Jag tror att jag var på krogen någon gång när man fick röka också.
Mm-hmm. Det måste vara en intressant upplevelse. Eller det har jag väl också upplevt utomlands i och för sig. Det är inte så jävla nice, ärligt talat.
Nej, det är ganska skönt att slippa människor som blossar på inomhus.
Ja, det är väl det.
Men vi kanske ska lämna den här diskussionen. Jag vill bara säga det. Du har ju för sig rätt att påsken är ju också ganska kommersialiserad. Med tanke på att du jagar, vad har man, så här, påskäggsjakt och påskharar och fjädrar och kycklingar. Och
kycklingar och grejer som är väldigt oklart hur det relaterar till den kristna traditionen.
Det var någon som sa att påskharen var Jesus typ. Men jag har inte förkovrat mig i det här än.
Vad var det för människa?
Jag vet inte.
Jag föreställer mig att det var en så här flummig sociolog som försökte dra märkliga.
Nej, men nu tänker jag googla det här.
Vi måste nästan kolla upp det. Illustrerad vetenskap har en artikel på ämnet.
Jag är exakt på samma artikel. Jaha. Vänta, alltså Jesus.
Nej, det verkar inte så. Påskharen dyker första gången upp i Heidelberg i Tyskland i slutet på 1600-talet. Harar och kaniner var dock symboler för fruktsamhet och
det är ju
de hedniska vårfesterna.
Ägg är ju en sån där klassisk symbol inom konsten för liv.
Just det, men det är fortfarande oklart hur det relaterar till harar.
Harens legendariska fortplantningsförmåga gör den till en symbol för överflöd och fruktsamhet.
Ja, just det. Det är det här nolla som en kanin och sådana saker.
Det är också därför påskharen förknippas med ägg, en liknande symbol för återfödelse och fruktsamhet.
Sant.
Just det.
Berätt ut det. Jag fick ett mejl från en av våra kära lyssnare som föreslog att, eller hon skrev glad påsk, eller ska vi säga glad allmän vårfest. Det var lite fint, relaterat tillbaka till ett avsnitt för flera år sedan då vi pratade om att Jimmy Åkesson tyckte att julen höll på att urholkas till att bli någon allmän vinterfest.
Det där är ju för övrigt var ju en väldigt stor grej i det amerikanska valet. Just den här grejen om att julen håller på att urholkas så att man ska säga vad är det, Happy Holidays istället för Merry Christmas och sånt där.
Fox News har väl försökt göra en grej utav det där i massa år. Jag vet inte om det var en stor grej just i det här valet.
Jo, jag vill minnas om att den frågan var öppet och att alltså Donald Trump skulle ta tillbaka Christmas typ.
They don't use the word Christmas because it's not politically correct. You go to department stores and they'll say Happy New Year and they'll say other things and it'll be red, they'll have it painted, but they don't say, well, guess what? We're saying Merry Christmas again.
Gud, han som känns så himla dels religiös men också hjärtligt julig.
Vad menar du?
Nej, men jag tycker att han känns som en väldigt dålig förespråkare för den typen av traditioner.
Ja, men det är väl exakt det. Alltså, det är ju väldigt hycklande när han framställer sig själv som en väldigt kristen man. Vilket han gör.
Ja, han nödgas väl göra det mer eller mindre.
Ja, men det är väl exakt samma fenomen som att säga att nu ska vi säga Merry Christmas igen.
Han fick väl frågan vid något tillfälle om vilket som var hans favoritstycke ur Bibeln. Och hade väldigt svårt att komma på något enskilt stycke. Så. Han svarade någonting i stil med att han gillar hela boken. Eller sånt där. Det är hans favoritbok. Ingen kan Bibeln så bra som Donald Trump.
Men vadå, var inte grejen någonting med att han sa att han gillar båda delarna lika mycket?
Så kan det vara.
Nej, han får en specifik fråga om någon del. Så här, han får en fråga så här, gillar du 1 eller 2 typ? Och så säger han något till mig, jag gillar båda lika mycket, det är svårt att välja.
Mm.
Vad gör du nu?
Jag kollar upp vad han sa. Det var en av reporterna som bad Trump att nämna en eller två av sina favoritverser i Bibeln. Och han svarade att det skulle jag inte vilja gå in på, för det är väldigt personligt. Du vet, när jag pratar om Bibeln så är det väldigt personligt, så jag vill inte gå in på verser. Bibeln betyder mycket för mig, men jag vill inte gå in på detaljer. Och då får han frågan, är du en gamla testamentet kille eller en nya testamentet kille? Förmodligen lika, svarade Donald Trump.
Okay. You mentioned the Bible, you've been talking about how it's your favorite book, and you said, I think last night in Iowa, some people are surprised that you say that. I'm wondering what one or two of your most favored Bible verses are.
Well,
and why.
I wouldn't want to get into it, because to me that's very personal. You know, when I talk about the Bible, it's very personal, so I don't want to get into
verses that mean a lot to you that you think about or cite.
The Bible means a lot to me, but I don't want to get into specifics.
Even to cite a verse that you like.
No, I don't want to do that.
Old Testament guy or New Testament guy?
Probably equal.
Ja, pratar man så i religiösa kretsar om man är gamla testamentet kille eller nya testamentet kille? Ungefär som om man är en hund- eller kattmänniska.
Just när du sa det så blev jag lite ställd och tänkte, men herregud. Jag vet ju med mig att såna väldigt religiösa amerikaner hänvisar till gamla testamentet i vissa, men alltså såna som är kreationister till exempel hänvisar ju tillbaka till gamla testamentet, men att man skulle vara en gamla testamentet kristen låter ju helt galet faktiskt.
Ja, jag föreställer mig att den här frågan kanske har lite så här gacha-karaktär, alltså att man vill visa på vilka kunskapsluckor Donald Trump faktiskt besitter. Det kanske inte är helt vanligt i kristna kretsar att man pratar på det viset.
Man brukar ju oftast föredra Nya Testamentet som det är där Jesus är med, tänker jag.
Nya Testamentet är i regel lite lättare att försvara också. Det är ganska mycket regler och så vidare. Och en del folkmord också i Gamla Testamentet som är lite knivigt för en fredlig kristen att förhålla sig till.
Så kan det vara. Eller så är det absolut. Men återigen, det Nya Testamentet är ju lite mer relevant för en kristen.
Precis.
Då Kristus är med.
Men inte enligt Donald Trump. Jag har en liten kortis om Steve Bannon. Jag tänkte att det var dags att köra en liten lägesrapport på honom. För vad har egentligen hänt med Steve Bannon?
Ja, det är ju en intressant fråga. Med tanke på att han försvann i och med att Donald Trump sparkade honom.
Ja, jag tänkte att vi kan börja med att backa ett år och liksom utkristallisera vem den här figuren var då. För då var han ju närmast mytisk, alltså, ett år tillbaka. Han var sprungen ur Donald Trumps presidentvalskampanj och han ryktades ha ett enormt inflytande över den nya administrationens första månader.
Ja. Yeah.
Han är rent allmänt en ganska intressant figur för att han har haft en ganska brokig bana. Han började som sin yrkesbana då, som löjtnant i den amerikanska flottan. Och sen så blev han tjänsteman på Goldman Sachs, som är en av de här multinationella investmentbankerna som utgör själva symbolen för ondska inom antietablissemangsrörelser på både höger- och vänsterkanten. Sen gick han vidare till att bli finansiell rådgivare inom underhållningsbranschen och har som filmproducent varit exekutiv producent åt 18 Hollywoodfilmer.
Men han har även gjort dokumentärer, inte så?
Jo, precis.
Han höll på som filmare.
Ja, innan han då 2007 hamnade på den högerextrema propagandaförmedlaren Breitbart News.
Spännande att han har varit, den mannen har varit löjtnant. Det är väldigt svårt att se honom som...
Jag tyckte också att det var intressant. Han känns inte riktigt som den typen, det tycker inte jag heller. Det känns inte som att han har den fysiska formen för att bli så.
Ja, men det var exakt det jag tänkte. Men samtidigt så tänkte jag så här, med tanke på, nu vet jag inte vilken grad löjtnant är, men det är väl någon form av ledarposition, är det inte det?
Jo, det är det.
För ett kompani? Nej.
Det här ska du inte prata med mig om. Men han var i alla fall officer i den amerikanska flottan då.
Jag kan tänka mig han som en person som styr andra personer.
Ja, chef alltså.
Ja, ledaregenskaper.
Ja, det tror jag definitivt. Men det är bara det att man föreställer sig honom mer som en whisky-sippande pseudo-intellektuell snarare än någon som är liksom befäl över trupper.
Helt sant. Men det kanske också är en bild som har vuxit fram på senare år. Men han måste ju vara ganska gammal.
Det är 64.
Ja, okej. Okay. Mm.
Råkar jag faktiskt veta, jag såg det idag.
Ja.
När han var, sen så blev han i alla fall då strategisk rådgivare i Donald Trumps presidentvalskampanj. När de vann valet, då klev han in som presidentens högste rådgivare i Vita huset. Och det framstod som att han drog en hel del i trådarna när Donald Trump då pepprade ut executive orders om bland annat inreseförbudet, som du kommer ihåg, i början på mandatperioden.
Ja.
Känns inte det helt sjukt länge sedan förresten? Det har hänt så otroligt mycket under det här året att man har nästan glömt det här med inreseförbudet.
Ja, nej, men det slog mig här om veckan typ. Men, och inte bara i det fallet, men jag funderade på det där som förmodligen alla funderar på nu för tiden. Alltså hur acceptansen har växt liksom. Och det som brukar kallas normalisering. Men det känns som helt naturligt att ha Donald Trump som president idag.
Ja, alltså verkligen. Backa bandet till när han lanserade sin kampanj. Då var det ju helt otänkbart att han skulle bli president. Jag kommer ihåg att Jon Stewart, som då fortfarande var i eten, jublade i tv för att Donald Trump hade annonserat sin kandidatur. För han tyckte att då blir det mycket kul att fokusera på. Det fanns ju inte på kartan att han skulle vinna.
Men det är lite, jag vet inte om det är obehagligt eller om det är bra. Det är svårt att säga, men just att man, det säger någonting om att anpassa sig liksom till rådande förhållanden.
Ja, vilket...
Jag tänker mig i och för sig att det är dåligt.
Jag tror också att det är definitivt dåligt, men det säger kanske någonting bra om människor som sådant, alltså just vår anpassningsförmåga.
Att vi inte lägger oss ner och själv dör.
Ja, precis. Eller att vi liksom går runt med ständig panik över att Donald Trump är president i USA. Det hade varit särskilt konstruktivt egentligen.
Men samtidigt för mig som är hyfsat progressiv, så jag ser ju såklart ett problem i att vi liksom backar på vissa plan. Sådär. Mm. Men det gäller ju förmodligen inte nationalister till exempel. Eller protektionister. Eller andra människor.
Nej, givetvis inte. Och oavsett vem som är president i USA så måste ju vi som uppfattar honom som en helt sinnessjuk figur, vi måste ju fortsätta att fungera som sociala varelser trots att Donald Trump är president. Och det kanske vi inte riktigt gjorde där på valnatten när han blev vald. Jag vet inte.
Nej, alltså mitt liv är ju helt förändrat nu.
Så har jag övergått till att mer leva som en munk på kvällar och helger och sträckkollat på Netflix istället.
Snyggt! Du fick använda en snabb knapp i kontext för första gången. Och det har varit ganska bra.
Ja.
A small step for a man but a giant leap for this podcast.
Nu går vi vidare.
Ja, det har varit ett sidospår det här. Ska vi återgå till Steve Bannon?
Ja.
Ryktet om hans inflytande över Trump-administrationen fick ju ännu mer bäring när han emot all etablerad praxis fick plats i Trumps säkerhetspolitiska råd. Där det ju normalt sett bara sitter gamla militärer. Vilket han ju förvisseligen är då som gammal löjtnant, men det brukar ju vara typ generaler och majorer och sånt där. Så, helt plötsligt i alla fall i augusti förra året, då fick han sparken. Och det framstod ju som helt utan förvarning.
Jag måste fråga dig, alltså, det är väldigt, väldigt många som har fått sparken nu, eller?
Jo, det är väldigt många. Alltså, det som hände med Rex Tillerson till exempel, utrikesministern.
Ja, just det, han röker.
Han fick sparken genom en tweet, uppenbarligen, från Donald Trump. Och efter ett år, alltså det händer ju inte. Det är ju unheard of att man bara sparkar sin utrikesminister sådär. Det skulle kunna ske att en utrikesminister avgår liksom mitt under mandatperioden, alltså efter en stor skandal eller något sånt där. Att, yeah. Det kommer fram att utrikesministern har tagit mutor eller någonting. Men han fick, som det verkade, så fick han mer eller mindre feeling och twittrade ut att nu har vi ersatt Rex Tillerson.
Men han var väl ändå en person som, alltså, jag vet inte om jag gillade hans bakgrund. Så han var väl någon oljemagnat, var det inte så? Hade Rex, det, vad heter det, Texaco heter det.
Jo, precis. Han var ju i ledande positioner.
Ja, men han var väl ändå en av de sunda i den där regeringen?
Nej, han är ganska reaktionär, men...
Jo, men mer, jag menar mer diplomatiskt då kanske.
Han var ju sund. Han var ju sund i den meningen att han tyckte att Donald Trump var en idiot. Mer eller mindre. Alltså han tyckte att det han hade på med liksom sitt Twitterkrig mot Kim Jong-un var liksom dårskap, att man liksom höll på att man behandlade diplomati på det viset. Men du hör ju, det är ganska låga trösklar här för att framstå som kompetent i den här administrationen. Men Steve Bannon då, han var ju en av de här som fick sparken. Då gick han ju till sitt jobb på Breitbart. Men han fick ju lämna även den posten när Michael Wolffs bok Fire and Fury kom ut. Det var ju nu i januari.
Var det i samband med det?
Ja, han kallade Trumps förhållande till Ryssland för landsförrädiskt. Och så jämförde han honom med en stor apa. Och Breitbart ska ju vara Trumps fanclub, mer eller mindre. Så då fick han gå även därifrån.
Men den här boken som släpptes, har du läst den?
Nej, det har jag inte gjort. Jag har bara läst utdragen.
Ja, men jag funderar, hur tillförlitlig är den boken? För jag har uppfattat den mer som en liksom skalebok med, alltså, inte helt säkra källor liksom.
Den bygger ju på vittnesmål inifrån Vita huset. Sen så lägger den väl inte fram någon hård fakta om vad som har hänt utöver det.
Nej, det är det jag tänker. Ja. Men... Och då blir det ju mer kanske en skalebok.
Ja, nej, men återigen, vittnesmål bygger det på.
Ja.
Och mig veteligen så har ju inte Bannon gått ut och förnekat sina citat. Däremot så har han ju tagit tillbaka dem till viss del.
Okej.
Men nu försöker han i alla fall att resa sig igen, och då verkar han ha tagit sikte på Europa. Han är just nu ute på någon turné där han har träffat företrädare för bland annat tyska AfD, alltså Alternativ für Deutschland. Han har också talat på Nationella frontens kongress i Frankrike. Det var ju på den kongressen som han sa att han uppmanade sina franska meningsfränder att bära epitet som rasister och främlingsfientliga som hedersbetygelser. Det har varit ganska uppmärksammat.
Let them call you racist.
Laissez vous appeler raciste.
Let them call you xenophobes.
Mais laissez vous appeler xenophobes.
Let them call you nativist.
Laissez vous les appeler nativistes.
Wear it as a badge of honor, because every day we get stronger and they get weaker.
Han ska också träffa Ungerns premiärminister Viktor Orbán, som han har kallat för en hjälte. Där har han ungefär samma linje som Kent Ekeroth, vilket vi pratade om för ett par veckor sedan.
Yeah.
Och vad han är ute efter med den här turnén är egentligen ganska oklart. Till New York Times så sa han att han försöker vara infrastrukturen för den globala populiströrelsen. Jag har tänkt på att han mer och mer börjar likna någon liksom motsvarande variant på högerkanten vad George Soros är på vänsterkanten. Alltså någon sån här demonliknande figur som den andra sidan... Eller någon som den andra sidan betraktar som en demonliknande figur som håller i trådarna lite grann. Och försöker sätta någon så här global världspolitisk agenda. Att styra hela världen i en viss riktning bakom kulisserna liksom.
Jo. Skillnaden är väl att Soros har väl inte åkt runt på det sättet och varit... Ja, det, han har ju försökt kanske varit rådgivare också.
Nej,
han pumpar ju in pengar i Clinton-kampanjen liksom.
Nej, men jag tror inte att Soros har haft så här direkta politiska positioner på samma sätt som Steve Bannon har haft, men jag menar mer han tar den här han blir de blir en sån här mytisk karaktär och uppfattas som väldigt väldigt farlig på motståndarsidan, fast man egentligen vet man väl inte riktigt varför.
Ja, nej, men jag köper den.
Jag tror i och för sig att Steve Bannon gillar den bilden av sig själv mycket mer än vad George Soros gör. Jag tänker bland annat på det här Times-omslaget där det står att han är the great manipulator, och så sitter han och posar lite så här smått ondskefullt in i kameran i en extrem närbild. Förra veckan så kunde i alla fall DN avslöja att han också planerat resa till Sverige, i första hand då för att besöka Sverigedemokraterna.
Just det.
Han uttryckte sig i en intervju med Björn af Kleen att om hur imponerad han var över hur Sverigedemokraterna lyckats tvätta bort sina nynazistiska rötter och samtidigt fortsätta att vara ett starkt antietablissemangsparti. Och han ser Sverigedemokraterna som en del i den här globala populiströrelsen som han försöker bygga eller vara infrastrukturen av. Vad säger du?
Jag bara funderade på om jag var villig att hålla med eller inte.
Ja,
men med tanke på, för jag ser ändå en skillnad i den, alltså Donald Trump som politiker och den rörelsen han företräder och vad Sverigedemokraterna egentligen är. Alltså jag skulle ju mer koppla Fidesz i Ungern och Sverigedemokraterna än Donald Trump. Och men å andra sidan är ju Steve Bannon har ju gett uttryck för den här nationalistiska linjen.
Ja, precis. Jag tror att det här menar med det globala populist... alltså, Steve Bannon är ju hypernationalist, liksom.
Ja, du tänker dig mer, eller man tänker sig mer kanske där anti-etablissemang, krossa etablissemanget och den politiska eliten tänkt.
Ja, precis. Med en nationalistisk prägel. Jag tror att han räknar in dem i samma kategori som Nationella fronten och Legion Nord och Fidesz. Snarare än Donald Trump och den nuvarande administrationen.
Ja.
Men det är ju helt klart en diskussion om huruvida man kan räkna in Sverigedemokraterna så klart och tydligt i den ideologiska traditionen. Det här uttalandet från Bannon möttes ju med lagom entusiasm, får man säga, från Sverigedemokraterna. Mattias Karlsson förnekade att något möte skulle ha vara inplanerat, och han sa att det spontant inte känns särskilt prioriterat.
Men där har du, det är ganska intressant i den politiska utvecklingen som sker på den nationella sidan, i den nationella rörelsen, just mellan Alternativ för Sverige och Sverigedemokraterna.
Mm.
Att Alternativ för Sverige omhuldar ju Donald Trump och den typen av politisk, alltså agitation och retorik som han håller på med. Eller för den delen i andra, den typen av populistiska företrädare. Medan Sverigedemokraterna försöker tona ner och inte alls vill bli förknippade med den typen av rörelser.
Och samtidigt så verkar deras väljare, alltså, om man liksom bara utgår helt anekdotiskt utifrån vad man läser på internet och sånt där, så får jag för mig om att de identifierar sig i den här globala populiströrelsen. Men Sverigedemokraterna har ju ett politiskt landskap liksom att förhålla sig till också. Där de vill öppna för att få fina poster och ett politiskt inflytande i Sverige.
Ja, men precis. Det är ju den väsentliga skillnaden här, att Sverigedemokraterna, eller så här, Sverigedemokraterna är för svenska för att vilja kännas vid den typen av politisk retorik. Det är allmänt vedertaget att svensk politik är ganska torr och tråkig i jämförelse med resten av världen. Om man säger så. Vi har ju liksom inte direkt såna liksom debatter som man till exempel har i det brittiska parlamentet eller i Östeuropas parlament och så vidare, när man kan liksom börja skrika och bråka med varann i plenisalen eller i de lagstiftande kamrarna.
Och alltså, det säger ju någonting ändå att du har både Viktor Orbán och Marine Le Pen, alla de här har ju öppet hyllat Donald Trump. Alla de som sägs ingå liksom i samma rörelse. Men Jimmy Åkesson gör ju inte det. Han ligger betydligt mer lågt där. Jag tror till och med han sa innan valet att han tyckte att det vore bäst om Hillary Clinton vann.
Ja, men jag tänker mig att det helt beror på just den typen av, alltså, svensk jante mentalitet typ.
Ja.
Men du kan inte ha någon som är bufflig och skriker, och det Sverigedemokraterna själva försöker ju tona ner den bilden. Det är därför Kent Ekeroth varit problematisk.
Ja, men det är nog delvis det, och sen så är det ju också rent så här parlamentariskt taktiskt, föreställer jag mig, att man försöker ju hela tiden att tvätta sin egen fasad liksom, och då vet man också om att Donald Trump är extremt kontroversiell i Sverige, mer kontroversiell i Sverige än kanske i andra länder också. Det här leder oss ju lite grann in på den andra, eller den stora ska man säga, SD-nyheten i veckan. Alltså att Jimmie Åkesson öppnar för ett samarbete med Socialdemokraterna.
Mm.
Vi kan ju gå in på det, att i en intervju med Dagens Industri så sa Jimmie Åkesson att han ser ett scenario framför sig där sossarna och Sverigedemokraterna tillsammans kan få egen majoritet efter valet, och då öppnar han också upp för ett samarbete. Han sa också att Socialdemokraterna har en ur hans perspektiv betydligt bättre migrationspolitik än den samlade alliansen. Alltså den samlade alliansen, inte Moderaterna och KD separerat. Men jag antar att han i det sammanhanget pekade ut Annie Lööf och Centerpartiet som den felande länken. Liksom.
Jo, men förlåt, alltså, gör han inte det uttryckligen? Jo, men han får frågan om SD står närmast den samlade alliansen eller Socialdemokraterna i migrationsfrågan, och då svarar han inte den samlade alliansen i alla fall. Socialdemokraterna är jämfört med Annie Lööf väldigt mycket bättre.
Ja, just det. Han sa kanske det rakt ut till och med.
Ja.
Det här är ju intressant ur ett taktiskt perspektiv, för jag ser det som en påminnelse från Jimmie Åkesson om att man inte kan se Sverigedemokraterna som ett renodlat högerparti som bara råkar vara lite extremare än Moderaterna.
Nej, men jag vet inte, jag har säkert pratat om det här förut i den här podden, men jag blir ganska provocerad av det där. Eller jag blir provocerad av att man har den typen av liksom putta Sverigedemokraterna på varann liksom, som man håller på med i svensk politik just nu. Att vänsterpartierna så att säga gillar att måla upp dem som ett högerparti, och högerpartierna tar vilken chans de än får att liksom, titta här nu, de är mer socialister. Mm. Båda är ju lika sanna och lika falska. Det är klart att de på senare tid så har ju Sverigedemokraterna lagt sig ekonomiskt nära de högerpartierna. Mm. Liksom. Men han har ju helt rätt i frågan om att Sverigedemokraterna står närmare Socialdemokraterna i migrationspolitiken än vad de står för Centern.
Det är, ja, så helt är sant. Det, absolut.
Och det är ju någonting som kanske Socialdemokraterna borde ta till sig. Eller för den delen alla politiska positioner i det här landet, och förstå att sluta måla upp det här partiet som antingen höger eller vänster, och förstå att det är ett liksom djupt nationalistiskt parti istället.
Ja, och det är ju i sig höger i och för sig att vara djupt nationalistiska, men de är ju som sagt en del av en ganska ny idétradition egentligen. Alltså Moderaterna kan inte ha samma förhållande till Sverigedemokraterna som Socialdemokraterna alltid har haft till Vänsterpartiet. Alltså som ett stödparti som man inte behöver ge ett skit. Men ändå så får man med sig dem när det är dags för regeringsbildning. Jag har faktiskt tänkt på det där förut, för sossarna har ju en guldsits till vänstern just eftersom att de är på samma sida på ett ganska tydligt ideologiskt spektra. Det förhållandet har ju inte SD med Moderaterna, trots att båda är högerpartier.
Nej, men det är precis min poäng är att det är svårt att se svensk politik på det där sättet. Det går inte. Jag tycker det blir fel i svensk kontext att pressa dem mot höger. Just för att höger är inte. Alltså det finns ju två olika typer av höger och två olika typer av vänster, och sen så finns det någon mitt också. Att det kan dels vara den konservativa högern, men så kan det också vara den ekonomiska högern, eller för den delen den liberala högern.
Ja, men precis. Det är ju två egentligen olika frågor som det ser ut just nu. De har förut gått väldigt mycket hand i hand, men det är ju inte riktigt så längre.
Eller för den delen så blir det väldigt svårt att prata om det i svensk kontext, just för att Socialdemokraterna har varit hegemon de senaste 100 åren i det här landet. Och därmed också inkorporerat många av de andra ideologierna i sig själva.
Ja, jag skulle säga att alltså en hyggligt högerbetonad socialpolitik har ju alltid varit en del utav Sveriges socialdemokratiska välfärdsstater. Liksom. Det är ju inget nytt egentligen. Men Sverigedemokraterna kan man ju säga Alltså vad är de egentligen? Det är ett nationalistiskt parti som sagt, och de är ju socialkonservativa. Det är det ju ingen snack om. Och på det viset höger. Men sen så har de ju en ganska ambivalent hållning i ekonomiska frågor. Alltså de skjuter ju lite till höger och vänster vad det gäller ekonomin. De vill höja A-kassan till exempel, samtidigt som de vill se ett minskat skattetryck. Och samtidigt som de vill göra uppluckringar i LAS och sånt där. Det finns ingen tydlig röd tråd där på samma sätt som man kan se ändå bland Socialdemokraterna och Moderaterna. Eller alla andra partier som kan inakkorderas på höger-vänsterskalan.
Ja.
Vad man kan säga är ju att den här globala populiströrelsen som Steve Bannon försöker bygga har ju en betydligt mer vänsterinriktad ekonomisk politik rent generellt än vad Sverigedemokraterna har idag.
Och då tänker du dig?
Angående frågan utifall man vill ingå i den rörelsen alltså. Jo, men då tänker jag mig framförallt vad det gäller handelsfrågor liksom, där Sverigedemokraterna inte alls är lika protektionistiska som Nationella fronten är till exempel.
Nej, det där är ju intressant, för det är ju också en förändring över tid. Alltså sen 90-talet. Att man har blivit mer öppna för det i förhållande till vad man var på 90-talet, och man var mer protektionistiska.
Ja, precis. Och det går ju också, alltså det är konstigt egentligen, för det är ju där i de flesta länder så är det ju vad det gäller de frågorna utöver migrationspolitiken såklart, men inte minst vad det gäller handelspolitiken och den allmänna globaliseringen och globalismen liksom. Det är ju där stridslinjen ligger, och det är därför som det växer upp så här anti-etablissemangsrörelser, populistiska rörelser både på höger- och vänsterkanten. Det finns ju inte i Sverige, så där har vi Sverigedemokraterna om migrationen. Sen så har de inte alls samma hårdföra hållning vad det gäller frihandelspolitiken. Det är ganska intressant, och det är ju en del i den här frågan om Sverigedemokraterna överhuvudtaget känner att de vill ingå i Steve Bannons globala populiströrelse. För de är nog mer intresserade inte av att bryta ner etablissemanget, utan de vill ju uppgå i etablissemanget. Det är ju deras dröm liksom. Inte att förgöra det.
Så är det riktigt sant?
Jag får det intrycket mer och mer, särskilt när man lyssnar på Jimmy Åkesson. Jag tycker att den här intervjun med Dagens Industri, den är ju nästan, alltså den är väldigt vänligt inställd till Socialdemokraterna till exempel. På ett sätt som man inte hör Marine Le Pen uttala sig om sina kollegor i Frankrike, eller som man inte hör liksom Viktor Orbán uttala sig om den globala socialdemokratin, eller som man inte hör Donald Trump uttala sig om demokraterna.
Nej, det är såklart en poäng. Men jag skulle, alltså dels så kan man ju påpeka det vi pratade om förra veckan. Just att Alternativ för Sverige spelar ju helt och hållet på den idén. Att Sverigedemokraterna numera är en del av etablissemanget, och att de svansar inför Moderaterna och Kristdemokraterna, och nu i det här fallet då inför sossarna. Men det är sant, det kanske, i det här fallet kanske det är en strategi just för att öppna upp för sossarna också. Vem vet?
Ja, och alltså, jag vet inte, kanske på lång sikt, för det, som det ser ut nu är det såklart fullständigt omöjligt för Socialdemokraterna att ingå i ett regeringssamarbete med Sverigedemokraterna. Det kommer inte ske, och det fattar ju Jimmy Åkesson också. Det jag tänkte mig snarare var väl att kanske att han på det viset öppnar upp för ett bättre förhandlingsläge med Moderaterna. Alltså att han påminner som sagt om att Sverigedemokraterna är inte vad Vänsterpartiet är för sossarna. Det är inte Sverigedemokraterna till Moderaterna.
Nej,
utan man ägnar sig åt någon slags dans på lina här, där man försöker hålla båda vägarna öppna, och då öppnar man också upp för ett ganska bra förhandlingsläge efter valet.
Ja, men är inte den andra linjen att man markerar mot, alltså det man egentligen gör är att man markerar mot centern i alliansen?
Jo, det är också förstås.
För det är ju en gängse linje. Men det kan ju även såklart vara så att alltså, vid förhandlingsbordet längre fram, att man tänker sig att även fast vi inte ska samarbeta med varann eller och så vidare, så kan vi fortfarande öppna upp för Socialdemokraterna i vissa politiska frågor.
Ja,
men det är ju väldigt långsiktigt tänkt i så fall.
Ja, men å andra sidan har ju Sverigedemokraterna hela tiden, verkar det som för mig i alla fall, arbetat ganska långsiktigt med just den här normaliseringsprocessen. Så det kan mycket väl vara så att man tänker två steg framåt där. Sen så, som sagt, jag tror inte att Jimmy Åkesson har några förhoppningar om att ingå i något seriöst samarbete med Socialdemokraterna efter valet. Men att visa, som sagt, på då att man inte är ett stödparti till Moderaterna nödvändigtvis. För jag tror att de allra flesta ser det väl så idag. Att om Alliansen vill, mer eller mindre, så kan de använda sig av sverigedemokratiska röster och därför bilda regering efter valet.
Ja, så vad jag förstår så den senaste, nu vet jag inte hur lång tidsperiod man pratar om, men den senaste tiden i alla fall så har Sverigedemokraterna i allt större utsträckning börjat rösta med Alliansen. Det här är ju något som har vänt över tid också, för ett tag så röstar man ju med icke-regeringen då innan 2014.
Mm.
Då man satt i opposition tillsammans med då Sossar och Vänster och Miljöpartiet.
Ja, och det här säger ju någonting också om att, alltså, hur ambivalenta Sverigedemokraterna är i ekonomiska frågor, som sagt. Alltså, det finns en mycket tydligare hållning, en mycket tydligare linje, skulle jag säga, när det gäller Steve Bannons ekonomiska politik. Den är ju vänster på alla sätt i en amerikansk kontext. Alltså, han har öppnat upp för ganska rejäla skattehöjningar för de rika. Det handlar ju om att slopa frihandelsavtal och allt det här som ju egentligen är mer traditionell vänsterpolitik. Sen så är han ju inte särskilt fackföreningsvänlig och så, men det finns ju ingen rörelse i USA som är.
Ja, det jag tänkte var inte just det, men det är ju en god poäng också, just hur det visar på hur flexibla man är och egentligen att allt egentligen bara handlar om maktspel.
Mm.
Just eftersom man uppenbarligen kan hoppa mellan de här två olika lägerna i olika frågor utan större problem då uppenbarligen. Men det jag tänker till varför man gör så, det är ju förmodligen för att man vill öppna upp för Alliansen att tänka sig, eller i alla fall då kanske Moderaterna och eventuellt KD, om Alliansen håller då, inte håller då vill säga, men öppna upp för att de får vetskap om att Sverigedemokraterna röstar tillsammans med dem och öppnar förhandlingsbordet. Men samtidigt så kan det ju vara så att de också tänker utnyttja samma läge som de hade då de sänkte regeringens budget i början av förra mandatperioden. Att de kommer göra exakt samma sak med Alliansen.
Ja, det lär de väl göra om de inte får igenom sin politik i just migrationsfrågan. Och hotet mot deras politik i migrationsfrågan kommer ju inte från Moderaterna, utan det kommer ifrån Centerpartiet. Då så rundar vi av veckans avsnitt av Inte rasist men podcast. Det som var tänkt att bli en kortare lägesrapport på hur det stod till med Steve Bannon blev, ja, det spann ut i hela avsnittet, kan man säga.
Ja, det varit ganska långt ändå. Jag måste ta upp det här med som vi skrivit om på sajten idag också.
Mm-hmm.
Men just att det har varit, enligt Samhällsnytt, kritikstorm mot Linas matkasse.
Mm-hmm.
Har du läst om detta?
Nej, alltså jag scrollade snabbt förbi det på hemsidan.
Mm. Rubriken på Samhällsnytt lyder: kritikstorm mot Linas matkasse efter att företaget blockerar sina annonser på Samhällsnytt. Ingressen lyder: starka reaktioner mot att Linas matkasse försöker undergräva tidningens ekonomi. Kunder beskyller företaget för att begränsa yttrandefriheten och ansluta sig till vänsterextremister. Citat: den här formen av krigsföring mot fria media är mycket allvarlig, kommenterar frilansjournalisten Per Björklund.
Vänta, Per Björklund?
Ja, nej, alltså men det roliga med Per Björklund är, jag vet inte vad du fick upp för bild i huvudet, men Per Björklund är en journalist inom citationstecken på Nya Tider.
Ja, okej. Okay. Jag tänkte att det var den här gamla kassören i Sverigedemokraterna. Vad heter han då?
Han heter väl också Per Björklund,
jag tror jag inte.
Men jag tycker det är jättekul att den här frilansjournalisten då, som han kallar sig, Per Björklund, kommentera det här som om han vore något oberoende.
Ja, det säger någonting om Samhällsnytts sätt att skapa artificiella folkstormar.
Men just att de kallade det för en krigsföring från och ett politiskt, det är klart ett politiskt statement av Linas matkasse. Men att alltså de är superupprörda över det här.
Mm.
Det är väl inget konstigt överhuvudtaget att Linas matkasse säger att vi vill inte ha er annonser på er skittidning.
Nej, hur många diskussioner om den här typen av frågor har inte förekommit i Sverige nu de senare åren? Det är lika tröttsamt varje gång faktiskt.
Det är en kommentar här som Samhällsnytt har lagt upp på en arg kund som har börjat ifrågasätta Linas matkasse på deras Facebook-sida. Han skriver: "Hej då Linas matkasse. Stöder ni inte yttrandefriheten kan ni dra åt helvete med resten av nazisterna."
Oj. Är det det här som ska bli vårt straff kanske utifall vi inte kommer ut med någon podcast? Det vi hade sagt var att vi skulle gå in och förklara källkritik för, vilka var det nu?
Politiskt inkorrekt.
Just det.
Var det inte så?
Ett annat alternativ till det är ju att vi ska en gång för alla ta oss an uppgiften att förklara vad yttrandefrihet är för Samhällsnytts läsare.
Egor Putilov har skrivit så här: Det tog inte lång tid sedan innan sick förvånade och arga kunder började ifrågasätta företagets beteende. Bland annat på företagets egen recensionssida på Facebook. I skrivande stund ligger det tiotals recensioner med lägsta betyg.
Tiotals.
Folkstorm.
Tiotals recensioner har de lyckats skrapa ihop. Vilka är det då? Det är hans kollegor på redaktionen kanske. Nej, det är som sagt, det är väldigt tröttsamt.
Björklund, den här journalisten på Nya Tider, man pratar med honom ganska mycket här. Han säger bland annat så här. Eller Samhällsnytt skriver så här: "Björklund menar att det knappast kan vara en framgångsrik marknadsföringsstrategi och att företaget kommer att tappa kunder om det tar ställning i politiska frågor." Så säger han: "Den här formen av krigsföring mot fria media är oerhört allvarlig. Allsjöns vänsteralster kan leva på skattemedel och annonser medan de på ett mycket effektivt sätt hindrar fria media från den typen av finansiering." Om inte jag minns fel så har väl Nya Tider pressstöd?
Jag ska inte uttala mig om det.
Enligt DN från förra året så har pressstödsnämnden beslutat att ge den högerextrema tidningen Nya Tider 3,4 miljoner i pressstöd för 2017.
Ja, det är lite att kasta sten i glashus då. Det är ju också lustigt att han drar en distinktion mellan fria media och vänstermedia.
Ja, det ska bli både skrämmande och intressant att följa Samhällsnytts väg in i den svenska valrörelsen.
Ja, vi har ju nämnt dem i ganska många av de senaste avsnitten, så vi får fortsätta med det. Vi kanske kan ha en stående inslag i podden. Punktbevakning på Samhällsnytt.
Alltså det måste vara jättejobbigt för de här människorna att leva. "Vi har kört Linas i cirka ett år tidigare och har pratat på att köra igång igen. Men nu betackar jag mig."
Jaha. Nej, men jag hörde om att det var ju i samband med att Djurens Rätt tog något så här kongressbeslut om att sverigedemokratiska politiker inte också fick ha ledande positioner inom Djurens Rätt.
Mm-hmm.
Då så var det också någon sån här folkstorm och att det var liksom tusentals människor typ som skrev att de skulle gå ur Djurens Rätt. Det var ju någon dock på Djurens Rätt som hade kollat det, och det visade sig att de som hade kommenterat inte fanns med i deras medlemssystem ändå.
Nej, det gäller ju förmodligen majoriteten av människorna som har skrivit här.
Ja, jag menar det. Att det är jag föreställer mig att det är mer något sånt där hot som man kommer med. Sen så kanske det inte är så att det påverkar de här företagens resultat särskilt mycket ändå.
Förmodligen inte.
Det var ju samma också med när Coop, de sålde väl något slags halalkött va? Då skulle de alla bojkotta Coop också.
Yeah.
Och när Therese Alshammar har någon, någon klänning på sig som vakt, om man är lite paranoid lagd och lite islamofobiskt lagd, skulle kunna föreställa sig påminna om, eller att det påminner om en slöja, då skulle de bojkotta OS också.
Just det.
Det är en jävla, alltså de är väldigt ivriga på att använda sin konsumtionsmakt.
Är det en till? Bra att detta avslöjades. Ha nära bekanta.
Det var Samhällsnytt som skrev det.
Vad då menar du?
Men det är väl inget avslöjande?
Att de avslöjar att Linas matkasse inte vill annonsera på deras sajt?
Ja, ja, de sa det.
I och för sig, de skriver det helt öppet på sin Twitter.
Men, ja, jag menar det. Alltså, det är på samma sätt som ett avslöjande att jag berättar för dig att jag ska gå och lägga mig, typ.
Ja, i alla fall, den här kommentatorn då skriver: "Har nära bekanta som är kunder i detta företag, men det kommer de inte vara så länge till."
Oj, lät som ett hot nästan. Jag ska gå ut och liksom bärsärka gång på alla som är kunder till Linas matkass.
Ja. Linas kommunistkass.
Ja, det är hårda bud alltså. Stackars människor, som sagt, kan inte vara lätt att leva. Nåväl, ska vi nöja oss där kanske?
Ja.
Så tackar vi för oss för den här veckan. Maila oss gärna på podd@interrasistmen.se. Jag vidhåller att det är med den obegripliga stavningen 2D. Så hörs vi igen nästa onsdag. Hej då!